Hälsar ni varmt välkomna till Tutski Balutski inför Champions League-säsongen 22-23. Här går vi avsnitt för avsnitt igenom grupp för grupp, och idag så har vi kommit fram till den tredje gruppen, nämligen grupp C. Ett litet getingbo som Thomas Wilbacher ansvarar över att delge förutsättningarna för.
Getingbo. Fucking jävla dödens grupp.
Det är väl ett getingbo?
Ja. Ja, men framförallt är det dödens grupp.
Jo, men vadå? Ett getingbo?
Jo, men getingbo är ju, jag förstår, alltså, jag vet ju vad getingbo är. Ja, men det är tajt och jämnt och liksom så här massa bra. Det här är dödens grupp. Det är mycket starkare epitet på en grupp, såklart.
Visst, okej. Okay. Vi är framme vid dödens grupp.
Ja, och som alltid i dödens grupp så finns det ju ett lag som inte har någonting med dödens grupp att göra. Som bara är turister där. Det är det ju även i VM.
Ja, men en slagpåse.
För någonting. Ja, en slagpåse.
Ett offerlamm.
Ett offerlamm. Vi var väl i dödens grupp i VM 2002 med Argentina,
England, Nigeria.
England och Nigeria. Mm. Var inte det lite av Italien?
Jag tror inte att Argentina tittade på Sverige och tänkte shit, vi är i dödens grupp. Det var snarare ett svenskt omdöme.
Det var den svenska versionen. Ja. Det är roligt att ta upp ett exempel som definitivt kanske inte kommer upp i tankarna på dödens grupp hos folk. Men jag vill ändå minnas att vi nämnde det.
Ja, herregud. Det var, alltså, jag vill också minnas som att det var det första gången jag hörde begreppet dödens grupp.
Ja, är det sant? Mm. Ja, då var du inte gammal.
Men där tror jag faktiskt, alltså, det slår mig först nu, att varför man benämnde det som dödens grupp för 20 år sedan här hemma i Sverige, när Sverige alltså lottades in i samma VM-grupp som England, Argentina och Nigeria, var ju inte för att det var tajt och jämnt och shit, vad svårt det är att spekulera kring vilka som kommer gå vidare, utan snarare för att Sverige var dödsdömda. Mm. Alltså, det var därför det hette dödens grupp då. Sen har det liksom along the way snarare blivit en benämning man sätter på en grupp där ett stort lag minst ska bränna avancemang. Eller hur? Visst har begreppet förändrats?
Jag tänker så här, det kanske det har gjort, men jag tänker också att om man tar ett historiskt perspektiv så var det ju inte lika många grupper. Alltså, det var större chans att de jämnades ut och det blev en tydlig två, en tydlig tre, en tydlig fyra i grupper. För tar du bara EM 1992 till exempel, så var det väl bara åtta lag som var med.
Så ja, men det är alltså 30 år sedan.
Ja. Om man tar det historiska perspektivet menar jag bara att det har väl liksom inte funnits möjligheten till dödens grupper att en sticker ut väldigt mycket från en annan grupp tidigare, för det var färre lag som deltog. Nej. Nu är det mer grupp B, så hade vi Leverkusen, det är ju ett jättebra lag, höll jag på att säga, men Porto och så här, mer varit ganska jämnt sådär över grupperna.
Mm. Jo, absolut, så kan det ju vara, men jag tror att om man ska benämna grupp C, som vi kanske bara ska säga till alla då, innehåller Bayern München, Barcelona, Inter och Victoria Pilsen, så är det ju snarare så att om man ska applicera samma uttryck som gällde för 20 år sedan i Sverige på grupp C i år, så är det ju snarare för Victoria Pilsen dödens grupp gäller. Ah. Inte för de andra tre.
Nej, precis.
För det är Victoria Pilsen som ska dö.
Ja, så är det ju.
Ja.
Så för dem är det ju The Green Mile för dem.
Ja, genom Dead den här gruppen. Man Walking.
Men man kan också kalla det för liksom ett jävligt trevligt turistande i den här gruppen, eftersom man ska möta med så stora spelare som det finns i Bayern München, Barcelona, Inter och Pilsen. Det som jag tycker sticker ut lite från den här gruppen, det är ju sticker ut i hela gruppspelet, alltså, som kommer bli en stor snackis när ni sätter er ner och gör studieinramningen, för det ska ni väl, det är du som leder fortfarande.
Jajamän,
det är så.
Man streamar all fotboll från Champions League på Telia och på Simor, och med Simor abonnemanget Premium Plus så ser man all fotboll från Champions League, Liga, Serie A och sen några veckor tillbaka även all fotboll från Discovery Plus sändningar av Superettan och Allsvenskan. VM stundar i november, december, så att har man inte det här abonnemanget så är det en varm rekommendation att skaffa det. Och
499.
Som du nämner så är det Gugge som rattar Champions League-studion även den här säsongen.
Kommer det att tas upp att Lewandowski har gått till Barcelona från Bayern München. Mm. Så att det är väl en stor snackis inför hela det här Champions League-gruppspelet.
Ja, herregud. Alltså, man kan komma dragandes med att Erling Haaland ska möta Borussia Dortmund. Och, alltså, ett sånt återseende. Men det har ju ingenting på att Lewandowski givetvis då ställs mot Bayern München direkt.
Nej. Bayern München börjar vi med också. Mm. Och kolla till lite fönstret, och där går det inte att undgå. Lewandowski som har lämnat. Nianzu. Ingen du tänker på, Nianzu.
Nej, det är inte från samma liksom hyllplan. Nej, det är inte som riktigt. Lewandowski.
Chile ut också.
Ja, det var ändå, det måste jag ändå säga, till var Dortmund, anmärkningsvärt då, när han går på free transfer till Dortmund. Helt obrydd.
Jo, men det är för att upprätthålla goda relationer med Dortmund så att de senare kan ta en Hummels eller vad det nu är för spelare de ska liksom locka över.
Eller en Lewandowski. Sånt,
kommer ni ihåg, och då säger de, kommer ni ihåg Syle? När de ska plocka deras liksom diamant. Ja, honom fick ni. Och så vet man ju att Dortmund bara lägger sig platta. Just fan, vi fick Syle. Mm. In har då Mané kommit och De Ligt. Det tycker jag är de två största nyförvärven för Bayern München.
Vi var ju ändå talade lite på Gravenbergs där i grupp A.
Ja, Mathys Tell från Rennes kanske ska nämnas också.
Ja, världens bästa anfallare, vad det lider.
Är det så?
Det kommer du väl ihåg att vi pratade om
i
somras där med Matti Tell.
Påminner. Nej, men de fyra har jag tagit ut här. Alltså Mané, De Ligt, Gravenbergs och Mathys Tell.
Ja, nej, men
och det är din gubbe ju, Mathys Tell. Ja. Har jag förstått det som. Mm. Vad tycker du om det fönstret?
Nej, jag tycker att alltså, sett till att man har, nu ska vi ju komma in på tränaren, men just i Bayern München-fallet så tycker jag att det är ett fönster som attraherar mig jävligt mycket, eftersom det känns som att man verkligen har gått mot att Julian Nagelsmann ska få sina optimala förutsättningar att bedriva sin fotboll. Med då Robert Lewandowski som en statisk, hyfsat statisk får man väl ändå säga, spjutspets.
En väldigt rörlig statisk spjutspets.
Det är ju en spelartyp som du måste använda på ett visst sätt. Ja. Och det kanske inte är det sättet som Julian Nagelsmann har gjort sig känd för att använda sina anfallsspelare på. Så att det är bara det jag menar.
Nej, men jag håller med dig. Och jag menar, då skulle man kunna göra en brygga över till kategorin tränare och Nagelsmann. Så tycker jag att det här är hans första riktiga år hos Bayern München. Där han har fått sätta sin prägel på transfermarknaden. Där han har jobbat ett tag med truppen också. Så att i år ska vi få se riktiga Nagelsmann.
Och framförallt så har han ju fått känna på att det, är liksom, det spelar ingen roll. Mm. Alltså någon jävla rollspelare kanske i synnerhet om man då skulle missa. Men att vinna en Bundesliga-titel, det räcker liksom inte. Åker man ut mot Villarreal i en Champions League-kvartsfinal, då blir det krona på sniskan, hur man än vrider och vänder på de där inhemska titlarna.
Ja. Och liksom för att stanna kvar lite i fönstret men ändå fortfarande brygga över till tränaren då, så är ju Mané in i det här spelsystemet som jag liksom ser det, och också sett i inledningen här på Bayern Münchens matcher, helt perfekt spelare i sättet Nagelsmann vill spela fotboll på.
Ja.
Ja. Du tror väldigt mycket på Bayern München.
Det gör jag.
Ja.
Det gör jag.
Nu kastar vi oss mellan kategorierna här med Ruben Di Rubel. Är vad det gäller Bayern München att de vinner Champions League. Och den hittar ni på Betsson.com. Godbitar, boostad odds, allt det där. 18 år ska ni vara för att rygga alla våra rublar som finns. Stödlinjen på det som man har problem med spel. Men att liksom tro på Nagelsmann är väl inte fel här, känner jag.
Nej, verkligen inte. Jag är helt liksom på ditt spår att nu ska liksom Julian Nagelsmann visa en gång för alla att han är the chosen one när det kommer liksom till den tyska fotbollen, och att han är
ett år äldre, ett år mer erfaren.
Jag tror att han har lärt sig jävligt mycket av det här första året i Bayern München. Mm. Men nu så finns det heller liksom ingenting att peka på eller skylla på och ursäkta sig med om det inte skulle bli en Hansi Flick-trippel. Alltså, nu ska allting vinnas.
Ja. Det är där man är. Det är där man har hamnat. Och då kan man ju blicka tillbaka på fjolårssäsongen där ni nu vet att de vann Bundesliga, för er som har missat det. Åkte ut mot Villarreal i kvarten av Champions League. Men kuppen då? DFB-pokal. Har ni koll på den? Har du koll, Gusten?
Fick man den inte i Prutskin? Av Gladbach med 5-0.
Ja, visst, är det torskade i kuppen, va? Det är bara tvåa där. Så att, det är klart att det...
Men de torskade i finalen.
Ah?
Ja, då var det säsongen innan de åkte ut i ett tidigt stadion mot Gladbach med 5-0.
Ja. Men jag tycker att det är lite kul i alla fall.
De torskade finalen mot...
Finalen här var ju mot Leipzig. Så de fick vinna en titel också. Det var ju trevligt, Gustav.
Fan vad jag helt har glömt. Exakt. Den tyska cupfinalen, Leipzig-Bayern, och Leipzig vinner.
Den har man inte alltid koll på. Men så är det i alla fall.
Ja.
Du ser helt konfunderad ut här. Du tror nästan inte på mig.
Ja, men det är lite läskigt de här liksom, matcherna.
Spelades som man... på Olympiastadion i Berlin. Ja, visst.
Vilket datum då?
Ja, 21 maj. Vad gjorde du 21 maj? Var det en jävla golftävling du var ute på?
Nej, det var det inte. Liksom. Vad fan gjorde man då?
Mm. Vill du veta något mer? Robert Glatzel vann skytteligan från Hamburg. Alltså, Hamburg, Robert Glatzel gjorde flest mål i tyska cupen, men de gick väl in i ett tidigt skede.
Hamburg var ju framme, Hauersfau var ju framme i semi.
Jag tänker att Leipzig inte gick in samtidigt som Hamburg i tyska cupen. Jag tänker att man går in tidigare om man är i andra divisionen. Så är det ju i många länder. Jag vet inte om det är DFB på kall. Nu lämnar vi det! Släpp det.
Du lovar alltså att Bayern München förlorade finalen av tyska cupen mot Leipzig den 21 maj.
Ja.
Sanslöst.
Ja, det går att svårt att släppa. Det ser jag på det. Men vad är det då för säsong? Jo, det var dit jag skulle komma. Det är ju en perfekt säsong för Nagelsmann. Att komma in och vinna ligan, som alla förväntar sig att de ska göra. Inte vinna cupen och ha den upp. Ingen bryr sig speciellt mycket sådär. Nej. Men de vill ju vinna cupen.
Långt kontrakt. Han är inte nära att bli ifrågasatt.
Lite såhär minifiasko att åka ut mot Villarreal
i synnerhet på sättet man gjorde det.
Sättet man gjorde det på, absolut. Så här finns det ju väldigt mycket att utveckla resultatmässigt också. Så att där finns en uppsida, tänker jag, för Nagelsmann den här säsongen. Jag kallar det för en 2+-säsong i Bayern Monaco måttmätt.
Ja, inte fel, tycker jag.
Nej. Så där har vi då lite förutsättningar inför här. MVP i det här laget har jag utsett Thomas Müller.
Ja, nej men alltså...
Det fanns en gubbe emot, men han är också vår gubbe.
Okej. Okay. Om jag säger Joshua Kimmich, så vår gubbe. Är det vår gubbe?
Ja, för jag vet att det är din gubbe. Så jag tänker att jag flirtar lite med Gusten Dahlin här.
Ja, alltså,
varje gång vi pratar om Bayern München så lyfter du fram hur viktig Joshua Kimmich är och kanske lite underskattad också.
Ja. Jo, verkligen. Nej, men, alltså, så här, båda alternativen passar mig och väldigt bra.
Ja.
Känner mig väldigt tillfreds med det.
Ja. Nej, men Thomas Müller tycker jag passar nog perfekt in i det här rörliga anfallet som Nagelsmann vill ha.
Jag kan se Thomas Müller flyttas på det ett par gånger. Och då vet jag inte riktigt om MVP liksom,
jo, men då är han ju MVP i begreppet. Jo, men jag tycker ändå det. I och med att han kan flyttas på så mycket och då kan användas i olika roller. Så
jo, men
att,
han kan också placeras på bänken.
Jo.
Och är man MVP så tycker inte jag att man ska kunna sitta på kvisten när det är dags att formera då i den matchen det bästa möjliga laget. Jag själv personligen har alltid plats för Thomas Müller i mitt liksom bästa Bayern München-lag. Men jag tror att när det väl är crunch time så kommer Joshua Kimmich inte flyttas på. Utan han kommer vara där som ett nav på mittfältet.
Vill du ha Thomas Müller som vår gubbe då? För han ska ju in här.
Ja, lite mer vår okay gubbe då. Ja,
men
MVP.
Kör på det då. Vi gillar ju Thomas Müller, bonsonen, utan produkter i håret. Och liksom någon slags ständig konstant leverans.
Mm.
Och är ju en av de bästa målskyttarna genom tiderna i VM.
Ja, men det är han ju verkligen. Så att,
men sett till den här säsongsinledningen... För den kanske du inte riktigt har koll på vad det gäller Thomas Müller. Så har han ju spelat mycket.
Jo, det är fullt medveten om.
Gjorde ju dock 0 mål. Han var ju lite som Salah här mot Bochum när man var med 7-0. 0. Och Bayern München för övrigt alltså, har ju inlett den här säsongen förlustfritt. Men ändå ett kryss då senast mot Mönchengladbach. Just 1-1 på hemmaplan. Men det spelar ingen roll.
Alltså, på senare år så har det blivit lite som för PSG.
Ja,
det tappas de någon poäng här och där. Men det spelar ingen roll.
Nej.
Ska man bara på tal om den här säsongsinledningen bara kort säga någonting om Musiala?
Men jag tycker han är fantastisk. Men alltså, där är det ju också lite bänk ibland fortfarande.
Alltså så här. Jag tror inte speciellt många spelare i Bayern München kommer spela 95% av matcherna.
Nej, nu såg jag att han var lite skadad. Någon slags
många bra spelare. Mm. Det är helt overkligt.
Ja, de har otroligt många spelare. Det här är liksom lite Bayern München. Jag tycker att rubriken på Bayern München är Nagelsmanns första riktiga år.
Ja,
och
ja,
att vi ska ha stora förväntningar på Nagelsmann. Joshua Kimmich, Thomas Müller och så vidare.
Ja, och du liksom jag tror ju att Bayern München, lite oavsett lottning, kommer kunna gå hela vägen.
Ja, det tror jag. Champions! Hörrni, nu är det väl ett perfekt tillfälle att verkligen omfamna K-Rauta, vår stolta sponsor. För, ja, men jag tänker att det är många som har drömt om att bygga en bastu. Och vad är bättre när man ska bygga en bastu än att tänka på K-Rauta? De är ju faktiskt proffsen av proffsen. Just nu har de dessutom 20% på allt från Harvia. Om man hittar grejer då från aggregat till bastulav och tillbehör. Gå in på krauta.se, klicka till badrum och bastu, så kommer ni hitta en massa erbjudanden just nu på just bastubyggen. Självklart har det även Krauta alla verktyg som man behöver för att bygga sin bastu. Bli medlem i Krautas kundklubb så missar ni inga erbjudanden och man får också tillgång till precis alla erbjudanden. Gå in på krauta.se som sagt, eller ta er till en av deras fantastiska byggvaruhus. Vi säger stort tack, Kitos, Krauta som alltid är med Toto Balotto i vått och bastutort! Toto Balotto är, som de flesta av er redan vet, sponsrade av MQ, Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Senast berättade vi om en av MQs tjänster de erbjuder sina kunder, nämligen skrädderi. Idag tänkte vi lyfta det faktum att MQ även erbjuder personal shopping. Kan vara lite sådär, vadå, vad innebär det? Och man kanske tycker att det är lite jobbigt, men det är precis tvärtom. Det hjälper ju dig att få en bättre stil. I alla deras butiker har de professionella personal shoppers som kan hjälpa dig och din garderob med en välkommen uppdatering. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. Och det är inget köptvång och fungerar ruskigt smidigt. Det kan vi skriva under på. Man går in på mq.se/vara-tjänster. Och som ni förstår, det är våra tjänster som gäller. Och där hittar man sin närmsta butik och så bokar man helt enkelt in ett möte. Går väldigt fort. Vid mötet får man sedan i lugn och ro berätta om sin personliga stil, vad man behöver hjälp med och sin ambition och sina önskemål. Sen tar personal shoppen då fram förslag på plagg som matchar dig och dina behov. Kan det bli bättre? Ja, det kan det faktiskt. För skulle det vara så att plaggen som din personal shopper föreslår kommer från MQs egna varumärken, typ Bondeli, Bleck eller Dobber, det kan ni också säga att ni vill ha kläder därifrån. Ja, då erbjuder vi just nu 20% rabatt tillsammans. Koden är TOTO20, TOTO20 och den här koden gäller fram till och med den 11 september. TOTO20, jag är i boxningen, vi lyfter batten och säger ett stort tack till MQ för att ni är generösa och möjliggör Toto Balotto. Barcelona då, så dammar vi av de två giganterna i den här gruppen. Inter får ursäkta också såklart en gigant, men favoritskapet lägger vi på både Barcelona och Bayern München. Så jag tror jag definitivt att Inter kan blandas i här. Alltså, det är ju inget snack om. Jag tycker att de ser jättebra ut och jag är imponerad av deras säsongsinledning här också. Men kollar man på fönstret där, alltså, ja, det har ju hänt mycket. Om man kollar på vad de har tagit in, så Kondé då från Sevilla, Rafinha, Kessié, Lewandowski, Christensen. Det är mycket. Och kollar man på utsidan så blir man ju aldrig av med Memphis Depay till Juventus. Utan de val, när Barcelona inte ville skriva på det här kontraktet, men egentligen det de gjorde var att de beslutade sig för att inte riva hans kontrakt så han kunde gå på free transfer, men det kallas typ något speciellt i Spanien. Det är något kontrakt som ska signas så att man bara kan lämna.
Är det en Malanka?
Nej, det är inte det. Nej. Det är typ Contrado de Rey, något sånt.
Kungakontraktet.
Ja, det var skarvat. Nej, men så jag menar, han är kvar fortfarande. Alltså, vissa av de här spelarna som han hade kunnat gjort sig av med. Nu är det istället Ricky Push som går till LA Galaxy. Alltså, den typen av spelare som lämnar, som ändå inte hade någonting i det här laget att göra.
Vi kan väl också i det här avsnittet bara brasklappa för att det är tisdag den 30 augusti när vi spelar in det. Så att det finns ju fortfarande lite tid kvar på transfermarknaden.
Tid för Memphis att lämna, såklart. Ja. Men det blev inte Juventus och då får man svårt att göra sig av med dem. Och mig veteligen har de inte rivit det där kontraktet än. Contrado de Rey är inte påskrivet. Så att Memphis Depay är kvar. Men anmärkningsvärt då att man ändå gör ganska många värvningar här och behåller väldigt många av sina liksom, tunga spelare.
Ja, men det är ju ett av de mest anmärkningsvärda fönstren i modern tid.
Ja.
Alltså, det går att bolla upp PSGs fjolårssommar. Chelsea hade något liknande för ytterligare någon säsong sen. Men utöver det så tycker jag att Barcelona, givetvis också sett till alla de här ekonomiska märkligheterna som är så oerhört svåra att förstå, med registreringar och icke-registreringar av vissa spelare, att man har råd med spelare men man ändå inte har råd med spelare, man har sålt framtida intäkter och liksom så här, ja men på något sätt gått runt hur det här fungerar, men vissa spelare är fortfarande inte registrerade när vi sitter här den 30 augusti. Alltså det är ju sånt jävla pussleri och genvägar runt reglementerna här, så att det liknar ju faktiskt ingenting. Men ser man till kvaliteten på spelarna som har hämtats in, och då kanske i synnerhet Robert Lewandowski, Rafinha och Jules Koundé, så är det ju ett fönster i absoluta hästväg.
Ja, det är det sannoliken. Men det jag försökte bryta in med var bara att Barcelonas damer har också fått problem med registrering av spelare här nu. Så att, ja, det är någonting som klubben kanske borde tänka på framöver, om det här nu är nya regler som man måste förhålla sig till. För man kan ju inte vara här varenda jävla sommar. Nej. Och inte kunna registrera spelare och hålla på fram och tillbaka.
Nu kastade ju du dig in i Barsas transfersommar, men vill du säga någonting om fjolårssäsongen? För den var ju ändå anmärkningsvärd.
Ja, usel sett till resultat. Alltså 2 i ligan. Är väl inte hela världen, men 1/8 i spanska kuppen, Champions League, ut i gruppspelet, och sen då Europa League, det kan man väl bara gå och vinna. Nej, då torskar man mot Frankfurt.
Så precis, och du kommer väl ihåg hur den där Champions League-säsongen i fjol startade?
Nej, hur startade den?
Nu är det du som inte minns en match då. Härligt, då är det 1-1. Nej, men det startade med att just Bayern München åkte till Camp Nou och en viss Robert Lewandowski bombade in det sista målet i en 3-0-seger för tyskarna, som hade kunnat varit dubbelt så stor. Alltså det var ju på
det
förhand,
var innan det började kaosa
rejält. Det var ju Ronald Koemans Barça, ska man ju komma ihåg.
Jo.
Men redan där och då så såg man att det här är ett lag som är på totalt haverikurs.
Men mycket har hänt sedan dess, det vet ni om, vi har pratat jättemycket om det. Framförallt så hände det en viktig sak förra säsongen som gör att den inte blev så negativ trots allt. Och det är att man tog in tränaren Xavi. Det gjorde man någonstans kring den 8 november, om jag inte minns helt fel.
Ja, precis.
Ja, och man har ju redan sett hans hand på det här laget. Ni har hört oss prata om Barcelona, som vi tror mycket på den här säsongen. Jag kommer fortsätta att tro på Barcelona. Och jag gillar det jag ser i Xavi.
Ja, verkligen. Och vi har väl egentligen ända sedan han anslöt från Qatar pratat om att det är verkligen match made in heaven. Barcelona är ju en speciell klubb, Mesquin klubb och så vidare. Att de ska ha sin jävla liksom Xavi och in, vadå?
Katalansk dialekt, Mesquin klubb.
Det är det de alltid kör.
Jo, jag vet att de kör det. Men du sa det på ett så roligt sätt. Mesquin klubb.
Ja. Mesquin klubb.
Ja, men du gick mer in på Mesquin klubb.
Mesquin klubb. Jag kände lite lätt på min katalanska.
Ja, jag kände lite lätt på den.
Nej, men det är ju en klubb som inte liksom kan ha vilken tränare som helst, eller som i alla fall inte ska ha vilken tränare som helst. Jag tror framförallt att medlemmarna, supporterna, inte vill ha vilken tränare som helst, utan de vill ju ha en fanbärare av Katalonien. Och i fallet Xavi så är väl liksom, stjärnorna står ju på alla sätt rätt här. Alltså Johan Cruyff, han passade vidare kronan till Pep Guardiola. Pep Guardiola passade vidare den till Xavi, och nu är Xavi på plats. Han tog, alltså som du är inne på, han tog ju Barcelona från en säsong som var fullständigt på väg ner i källaren till någonting väldigt, väldigt bra. Kolla på fönstret man har i ryggen här nu. Alltså, Barcelona har ju gått från ett lag som man inte ens på fullaste allvar trodde skulle kunna hota någon i en eventuell 1/8-runda. Nu slutade det med att man åkte redan i gruppen. Till att jag tycker att man säger, ja, vem kan avskriva Barcelona från Champions League-bucklan?
Nej, men redan det kan man nu definitivt inte göra. Nej. Och med Lewandowski där så har man ju också en av världens bästa nior tillsammans med Benzema och Haaland, va?
Jajamän.
De tre. Mm. Ganska tydligt.
Du
kände lite lätt på lilla listan där helt plötsligt.
Ja, jag vet. Avsnittet. Och du sa väl bara för några veckor sedan i Toto Balotto att du har inte bestämt igen om Haaland är bättre än Vlahovic.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Såg du målet också, Vlahovic. Kan även skjuta frisparkar. Kan Haaland skjuta frisparkar, bända in skott från 25 meter?
Det är väl någonting man faktiskt inte har sett honom göra.
Där har vi hittat en svaghet.
Bluff.
Lewandowski skjuter ändå frisparkar.
Det gör han. Hellre snarare än bra.
Ja, lite Zlatan, va?
Skulle jag säga. Faktiskt.
Gillar också skjuta frisparkar, men inte alltid bra. Ronaldo på senare tid också. Hellre än bra. Verkligen. Han kanske leder den lilla listan också. MVP i det här laget. Jag har liksom landat i det.
Det här blir
senaste
spännande.
Året. Ja, exakt. Det finns så många fantastiska spelare, vad jag skulle kunna säga Lewandowski, men jag känner att han är utbytbar. Alltså i vissa matcher. Såklart ska han spela en Champions League-final och skulle han vara borta så är det ett mega-avbräck som kommer kännas på Betssons odds så att säga. Men när jag ser på det här laget, alltså den fotboll Xavi vill spela, den fotbollsspelaren Xavi var och liksom de spelarna som han verkligen sådär som är hans favoritspelare, så har han växt så otroligt mycket på mig det senaste året och senaste året sedan han kom fram, men liksom bara växer varje dag och det är Pedri.
Ja. Nej, men jag håller med till 100%.
Och han kommer vara ännu mer MVP den här säsongen. Och som sagt, återigen, spelar inte De Jong så sätter man Kessi där. Och så. Men Pedri flyttar man inte på i det här laget.
Nej, det är alltså så här, visst, det finns några spelare som kanske inte har en lika bra ersättare på bänken.
Nej, men... det är Jordi Alba. Och så är han, fingrar på han på MVP.
Kan också. Ju bli så att Marcos Alonso ansluter innan fönstret stänger. Och då finns det väl någon...
Ytterligare en spelare. Ska
Nej, men jag skulle bara säga det att så här, vad var Xavis intåg? Vad var Pedris återkomst efter skada? För det sammanföll ju där. Ja. Alltså det var ju väldigt mycket att när Pedri kom tillbaka då började det också stämma och gå till rätt håll för Barcelona. Så att, jag håller med. Det är en otrolig innermittfältare som styr det där lagets välmående, kreativitet och men precis som Xavi då, tempot.
Ja, exakt. Han dikterar. Och så finns det lite... han har någon slags 2.0 i det där också. Blir lite mer offensiv i sin roll och kan även göra mål. Så Pedri är absolut MVP för mig. Vår gubbe blir alltså fattig. Ganska mycket för att vi har pratat om honom mycket på slutet. Vi önskar honom väl. Det är en härlig spelare som man glömt bort lite grann. Kommer från egna led också. Som jag hoppas får en skadefri säsong och bara liksom kan flyga.
Det är ju lite, om man då bortser att de har lite olika väg här med så här, som du är inne på. Ansu Fati kommer från egna led. Det finns ingen stor miljardsumma där. Men om man bortser från det så är det ju lite samma känsla som med Joao Felix. Alltså att nu måste det tas ett sista kliv. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med att han får vara helt skadefri.
Exakt.
Måste det ta sig till. Annars är han slut.
Vad är han? Sen är det över.
19.
17 och ett halvt.
Nej, men jag tror verkligen att får Ansu Fati vara skadefri. Får Ansu Fati vara skadefri så är det nog ingen som kommer diskutera huruvida han tillhör de absolut bästa. Nej. När den här säsongen är färdig.
Nej, och jag känner att det är en spelare som jag verkligen så här vill omfamna under det här gruppspelet. Så Ansu Fati är där. Över 7,5 mål i den här tuffa gruppen gör han ändå Lewandowski. Det kommer smällas dit en jävla massa mål mot Victoria Pilsen som vi kommer till alldeles strax. Men över 7,5 mål bort hos Betsson är i alla fall Ruben.
Vet du vem som inte är vår gubbe?
Ja, alltså Jordi Alba har ju nämnt.
Ja, nej, men det ska
understrykas. Det ska alltid understrykas. Det ska alltid understrykas. Lite som Bremen. Faktiskt. Toto Balotto är sponsrad av Circle K, drivmedelskedjan ni vet, som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle K's app Easy Fuel, har ni inte gjort det, gör det. Och sen reggar ett betalkort och sin bil via registreringsnummer, så är det sen bara att rulla in på en station och så öppnas pumpen upp automatiskt eftersom den läser av din reggplåt. Det är så smidigt. Och när du tankat färdigt är det bara att pipa vidare eftersom både betalning och kvittohantering skett i appen. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. 2 månader C-more Plus. Helt kostnadsfritt. Men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudandet gäller för nya kunder av C-more. Och efter de 2 kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K's kunder. Man behöver alltså inte vara medlem. Och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen. Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi går till Inter då.
Yes.
Och kikar vi till fönstret. Har vi nämnt honom i tidigare Totski Balotski som för er som har varit med. Och Nana.
Finns det orent i att du börjar i fönstret och sen går till fjolårssäsongen?
Okej, fjol. jag gör det hela tiden. Jag har lagt i den ordningen här. Två i ligan, bara 2 poäng från Milan. De vann kuppen och superkuppen ut mot Liverpool 2-0. Torskar man ju hemma, men vann borta med 1-0. Så det var ett Inter som gjorde en bra säsong. Man har 2 titlar. Supercupen är alltid svårt att räkna in lite grann. Så det, som, eftersom det är bara en match.
Ja, men var inte Inters fjolårssäsong väldigt mycket de där 3-4 veckorna i februari-mars? Ja, när man först torskar derbyt mot Milan. Mm. Och istället för att leda Serie A med 7 poäng och en match mindre spelad. Så är det helt plötsligt 1 poäng. Och
tvärtom så... mot året innan då. När man gjorde precis det.
Och vad sa du och jag efter det? Inför Sassuolo hemma. Nu ska vi se om Inter är big. Mm. Och så torskar man hemma mot Sassuolo. Och sen så åker man nu mot Liverpool. Hedersam förlust.
Men man är ju inte bara fysiskt big vad det gäller fönstret då. För att man har ju plockat in Lukaku igen. Och han kommer tillbaka, har bett om ursäkt. Och som jag alltid säger, du vet, det är några mål här nu i inledningen av ligan. Trots att det var ett ganska känslokallt välkomnande från Inter-supportrarna när han kom. En gång har vi svikit oss, bla bla bla, prestera bara och vara tyst. Så börjar jag känna hur kärleken byggs upp igen. Kärleksrelationen mellan supportrarna som var så stark och Lukaku. Och jag tror att det kommer fortsätta.
Det har ju kommit en rad olika rapporter här på skadefrånvaron. Han skadade sig i senaste ligamatchen. Yeah. Vissa säger att han bara missar en fight. Andra säger att det kan bli upp mot 3-4 stycken. Mm. Och en del menar ju på att han är borta här nu till landslagsuppehållet i slutet på månaden. Så att vi reserverar oss lite väl för att det kan vara så att han kanske rent av spelar här i Champions League-premiären. Eller så gör han inte det. Men ändå så är det ju
han
en opassande skada.
Ersättare i Dzeko som kan komma in. Angel Correa finns i laget också. Ganska bred anfallstrupp.
Joaquin
då?
Va? Joaquin.
Ja, så är Angel. Ja. Okej, okay, Joaquin Correa finns i truppen också. Så att det är en bred spets i anfallsuppsättning de har. Och vad jag har sett av Dzeko, han får ju alltid... De roterar ju ganska mycket för att göra alla nöjda och alla ska få spela sig. Men jag tror att han kommer hålla ett år till som någon slags visa Lukaku definitivt. Men Lula... Lautaro Martinez och Lukaku är ju ett av, som jag tycker, det här Champions League-gruppspelets sexigaste anfallspar. Mm.
Är din känsla, eftersom vi kanske kommer in på det här nu då, i och med tränaren Simone Inzaghi?
Ja, jag kunde bara nämna det, att man har ju tagit in Mkhitaryan till exempel.
Just det.
Han är skadad fram och tillbaka. Han har spelat lite grann, men gick sönder här igen. Inget allvarligt, tror jag. Aslani från Empoli som skulle kunna vara en framtidsspelare. Skulle också kunna vara en spelare som liksom bara ersätter. Parenthes. De har ju 3 centralt och sådär. Men skulle kunna vara en spelare som ersätter. Men alltså, han har ju varit jättebra i Empoli, så är en bra spelare. Men jag menar bara, om man kollar på utsidan, Perisic ut då, men Sensi till Monza, Pinamonti ut, det är lite bakom Lukaku och kanske Onana, så är det lite det.
Vi vågar kanske också lova att när ni hör det här så har ju transferfönstret stängt och att då Milan Skriniar blev kvar.
Ja, jag tror det i alla fall. Och man kanske till och med har putsat någonting också, jag vet inte. Men jag tror att man är ganska nöjd med den truppen man har. Så är det i alla fall. Fjolåret tränare skulle över till Simone Inzaghi.
Ja, för det var bara den frågan jag skulle ställa dig. Tror du att i och med att Lukaku och Lautaro Martinez senast som de firade stora framgångar ihop så var det en annan tränare? Mm. Tror du Simone Inzaghi bara liksom tittar på anno 2021 och ser hur Contes Inter jobbade med Lula och applicera det, eller liksom, har Simone Inzaghi sin egna touch på det här anfallsparet?
Jag tycker att de har fört dem ännu närmare varandra på något sätt. Alltså, de kombinerar ännu bättre med varandra. Så nu är det tidigt på säsongen, man har inte sett speciellt mycket. Men min känsla också, och då tar jag med mig lite kunskap för att ha sett till Simone Inzaghi också i Lazio tidigare. Att det kommer bli ännu bättre än vad det var förra gången. Då var det jävligt bra. Mm. Så otroligt mycket på det anfallsparet. Jag ska inte säga att jag tror otroligt mycket på Inter i den här gruppen, men däremot så tror jag att de kommer göra jävligt bra matcher. Sen om det räcker eller inte, det tror jag kanske inte då, eller oddsen emot.
Inter har ju fått brottas lite med just det här dubbeljobbandet senaste säsongerna, inte minst då just Antonio Conte som aldrig lyckades ta laget vidare från Champions League-gruppspelet samtidigt som man då gick hela vägen i Serie A. Simone Inzaghi, ja, han lyckades ju ta Inter vidare till åttondelsfinalen i fjol, men skabblade ju bort ligatiteln som man kanske nog borde ha vunnit sett till hur det såg ut i början av februari.
Milan var bra.
Det tycker jag tycker i alla fall det.
Alla kan ha dåliga perioder under en säsong. Milan hade också dåliga perioder.
Det skulle bara komma till var i alla fall att det hette kring Simone Inzaghi att
han inte kan vinna
med ett stort randigt lag. Är du fortsatt skeptisk till Simone Inzaghi eller tror du på honom?
Nej, jag är ganska imponerad av honom. Jag tror fortfarande på honom. Ja. Jag tycker definitivt inte avskriva honom som Inter, så att säga. Utan alltså, fanns någonting i det där dubbelmötet mot Liverpool som jag tycker man gör bra också. 0-1-segern eller 1-0-segern borta på Anfield, det är en bra prestation liksom. Och sådär. Så att, nej, jag tror på honom.
Vem är då MVP av alla viktiga komponenter i Inzaghis Nerazzurri?
Jag vet ju att Tony Bacci i alla lägen vill ha Brozovic där som MVP, men jag väljer Barella. För att jag, så här, återigen, när en spelare är borta, alltså jag har inga problem med att Aslani kommer in istället för Brozovic. Alltså sådär, det är klart, precis som med Lewandowski, att ha eller inte ha Brozovic, det är klart du vill ha honom. Men när Barella spelar, då får Inter en helt annan energi. Och han har någonting som jag tycker liksom liknande mittfältare kanske saknar. Många ser Barella som en ganska hårt arbetande mittfältare. Men han har också ett jävla driv med bollen. Har du tänkt på det?
Ja,
alltså det blir fart på honom. Han är så liten. Man tänker att han har inte det där klivet, men han har klivet. Det, liksom, han kan ta 35 meter bolldrivande.
Han är ju en katalysatorspelare.
Ja, och så har han dessutom, som du säger, han har ju dessutom karaktären som kan gå in och smälla på. Han gör mycket poäng.
Så är det. Så har väl ingenting. Men
nej,
visst.
Katalysatorspelare, jag tänker karaktär. Ja. Är ju lite på katalysator också. Så här. Men han är karaktärspelare.
Ja, nej, men jag menar ju, när, som du är inne på, när han tar tag i bollen, avancerar 35-40 meter och liksom bara skjuter ifrån och med kraft tar sig framåt i banan, och sen så kanske det inte alltid leder till att han drar upp den i bortre krysset. Men han kan ju med sina egna aktioner, individuella prestationer, liksom tända läktarna.
Exakt, och som jag var inne på så gör han också en hel del poäng. Han hade 12 assist förra säsongen i ligan och gjorde 3 mål, gjort mål i italienska landslaget, så här, viktiga mål och sådär också. Så att, han har lite allt, tycker jag, Barella. Jag kallar honom i något läge för Verratti 2.0. Så där. Kanske var lite slarvigt, 2 korta spelare, så där, hårda i närkamper, men han har någonting mer, stor dimension i sitt spel.
Dock,
gillar honom.
Han är omöjligt vår gubbe. För han är inte så lätt att tycka om, tycker jag.
Alltså, du hör ju att jag pratar varmt om honom,
ja,
han är
absolut
inte vår gubbe.
Nej, jag har väldigt lätt att se storheten i Barella. Jag liksom förnekar honom ingenting som fotbollsspelare.
Men det fanns ju någonting kärleksfullt i att han satt dyngbakis med solglasögon när Italiens president talade efter EM-guldet. Alltså där började han kanske växa, men ändå inte.
Nej, men precis på samma sätt som Verratti 2.0 så är ju det en spelare som delar ut men inte kan ta. Och jag har så svårt för sådana fotbollsspelare.
Annars då, med Inter, känner du värme när du ser på det här laget? Har du lätt att välja vår gubbe?
Nej.
Det är lite svårt, eller hur?
Jag gillar ju Bastoni.
Ja, Bastoni är ju bra. Alltså, de har ju en trebackslinje med De Vrij och Skriniar och Bastoni som är jättebra. Och så de Dumfri springer på ena kanten, är ju definitivt inte vår gubbe.
Nej, nej.
Och sen så...
Darmian.
Se om det är Robin Gåsen som springer ute till vänster. Skulle Di Marco. Vad sa du?
Skulle kunna vara vår gubbe.
Ja, men det, vet du vad som blir vår gubbe?
Nej.
Kände bara, jag tycker att det är roligt här. Handanovic, det är vår gubbe. Jo. Det är jävla kul att han fortfarande står här. Och att han håller Onana borta från att ha första spaden. Handanovic, lite också för att jiddra med Siavush Falai som du numera jobbar med.
Men är det inte lite så, om man bortser från Inter-supportrarna, så är det här ett lag och en trupp där det inte finns så många liksom härliga spelare. Eller?
Alltså Lola är ju där.
Är de härliga? Alltså så här, är det inte lite samma sak som med Barella?
Jo.
Det går inte att säga någonting om vilken nivå de håller, vilken kvalitet de håller. Jag tycker både Lautaro Martinez och Romelu Lukaku ihop och individuellt, fantastiska anfallare. Men det är ingen spel, alltså ingen av dem är sådär, fan vad jag gillar dem.
Nej, så är det nog. Så är det nog. Absolut. Brozovic.
Chalanoglu
är ju där också.
Chalanoglu.
Skulle ju, alltså han är... Han har ju sett att spela på alltså, med sin fantastiska högerfot som liksom inte vaknade riktigt i Milan. Vaknade ju till slut i Milan ska jag säga, absolut. Men det tog lite tid. Men man undrade om han var bluff ju. Det var ju bluffstämpel på honom efter Leverkusen.
Ja.
Mm, exakt. Och när han kom. Men nej, han är ju också ung. Alltså, det är en jättebra spelare men det är ingen vår gubbe. Uteslutningsmetoden.
Det är samma sak.
Uteslutningsmetoden.
Skriniar, De Frey, jättebra spelare.
Handanovic. Känner värme där. Känner någon slags kärlek till honom.
Otroligt.
Ja. Ja. Ja men det säger väl någonting om inte då? Att ja, vi väljer vår gubbe där.
Visst.
Ja. Vi tar oss till Pilsen, Victoria.
Kul. Du har ju vurmat för tjeckerna senaste tiden. Ja men jag vet, så du har verkligen det. Jag förstår inte riktigt vart det kommer ifrån.
Alltså Victoria Pilsen har väl lite värmat som
nej, inte. Men Tjeckien och tjeckisk fotboll.
Jag tycker att de är på gång.
Ja, och det är så här, det är nästan så att liksom så här, du mässar om ett tjeckiskt fotbollsunder igen.
Tycker att du överdriver lite.
Ja, ja.
Okej, jag känner lite lätt på ett tjeckiskt fotbollsunder.
Ja.
Mm, det gör jag. Så kollar man på Victoria Pilsen och vad de gjorde förra säsongen. Jo, då vann ligan. Annars tror jag inte de hade varit här va?
Tveksamt om de har en andra kvalplats. Ja. Det vet jag faktiskt inte.
Nej. De tog sig i alla fall inte till gruppspelet i konferensen förra säsongen. Men nej. De vann ligan. Om man kollar på fönstret då.
Tillbaka ska man väl bara kort säga i Champions League.
Ja.
Victoria Pilsen har ju varit här förr. Ja. Men det är ett par år sedan.
Ja, det är ett par år sedan. Och det är liksom inget lag att räkna med. De har ingenting med någon slags 1-2 i den här gruppen att göra. Oavsett tjeckiskt under eller inte.
Då precis som nu så kommer det bli oerhört, oerhört jobbigt.
Ja,
det kommer släppas in ett par bollar.
Om jag säger på insidan då. Hur har man byggt den här truppen för att klara av dödens grupp? Och jag säger Jan Sikora från Lech Poznan. Jag säger Vaclav Jamelka. Eller varför inte på free transfer Erik Jirka.
Oj.
Så att du har ju. Det är den typen av spelare.
Det är väldigt anonymt.
Ja, det är extremt anonymt.
Spelare som jag misstänker har anslutit till en redan väldigt anonym trupp.
Till en redan väldigt anonym trupp. Alltså, jag kan ju dra bara på kul, se om du sätter någon. De har Jamelka, Tijani, Heida och Holik i backlinjen. Någon slags sådär, 11. De har Kavalch, Boucha, Sikora, Pilar, Bassi, Jirka.
Pilar känner man igen.
Det gör man, eller?
Vem är det?
Vem?
Jo, men alltså, det är han, du får väl ge mig någonting
på
mer.
Döbelsgatan.
Du får väl ge mig någonting bara mer än Pilar.
Vaclav Pilar kan jag ju berätta för dig då. Nej, men det finns ju ingenting på Pilar att berätta av intresse.
Vet du varför jag tror att jag tyckte att jag kände igen honom?
Nej.
För att jag tänkte på Svilar. Unga keeper när Roma tagit.
Nu är vi nere lågt här.
Ja, jo, men
hej, det är så tankarna går.
Jag insåg efter 3 sekunder att det är nog därför jag tänkte...
Han spelar i tjeckiska landslaget, så jag menar så här, det är klart att du hade eventuellt kunnat hitta honom liksom, därifrån.
Ja.
Då gör man någon sändning.
Nej, men det är inte Pavel Nedved.
Nej, det är det sannoliken inte. Sådär. Så väldigt profilfattigt lag.
Mm.
Är det.
Tränaren då? Är det någon profil av det större snittet?
Verkligen inte. Teplice, Karagines, tjeckiska U19, Bilasny, Victoria Pilsen 2006, Sparta Prag, vidare. Vad är Gilav, Zin?
Det är jada läge här.
Jada. Senast i Astana.
Ja. Kazakstan.
Alltså vi kanske, han var i landslaget.
Kazakstan. Jo men Astana är väl Kazakstan.
Ja, vad fint att han körde landslaget och sen så fick Astana efter. Ja. Nej men alltså jag känner på ska vi be Kim klippa här och så säger vi Victoria Pilsen jada och så blir det lite kortare program. Nej men han heter i alla fall Mikhail Bilek, tränaren. Och har varit i de här klubbarna som precis då räknade upp. Jag har hittat MVP Pavel Boucha Så, jättebra central mittfältare som inte är någon stor spelare på något sätt, men när jag läser på lite så är han viktigt nav på centralt mittfält för gänget här.
Och det här är någon veterangubbe eller är det en liksom ung upcoming som kan gå vidare för större uppdrag eller?
Nej. Nej men gör. Jag hör hur du söker. Oh, Bilak hette han inte.
Boucha.
Kan vi hitta någonting på honom? Nej.
Nej. Hur gammal är han?
Boucha, han är 24.
Ja, men då är det väl inte liksom, då är det väl inte helt kört?
Nej, det är det inte. Nej. Jada, jada, jada. Däremot att hitta vår gubbe som jag tycker är rolig.
Mm-hmm.
Jag ska faktiskt säga det. Jag valde mellan Pavel Boucha och Jan Clement. Har du koll på honom?
Verkligen inte.
Okej, det är deras striker. Mm-hmm. Och han är jätteviktig för dem. Men han har dragit baksidan. Så han är borta ett tag här nu framöver. Ganska rejäl. Vad sa du?
Är han check?
Jan Clement är check.
Ja, Clement.
K-L-I-M-N-T.
Ja, visst. Det lät som ett Clement-namn.
Nej. Absolut inte. Han drog i alla fall baksidan mot Karabag i playoffet.
Och därför är han vår gubbe.
Nej, det hade varit låg ribba för vår gubbe. Men han hade kunnat varit MVP. För de har inte tagit in någon ersättare än i alla fall. Och det tror jag inte man riktigt vill heller, utan man väntar på honom. Så länge spelar John Mosquera. Och det är inte så jävla mycket för att John Mosquera är John Mosquera från Colombia som jag har valt han som vår gubbe.
Ja, så John Mosquera är vår gubbe?
Ja.
Inte Clement?
Nej.
Aha.
Nej. Jan Clement hade kunnat varit vår MVP. Aha. Men nu är jag liksom skadad här i början. Nej. John Mosquera är vår gubbe. Och det är inte för att han är från Colombia och så vidare, utan här vill jag liksom belysa hans lilla fotbollsäventyr. För att jag tycker att det är liksom underskattat att sent på ålderns höst göra ett Europa-äventyr. Och att dessutom då göra Europa-äventyret i Tjeckien från Colombia. Det är, ja men det har någonting. Jag tycker att
ja men det är lite samma skrotation liksom som det vi pratade om i Toto för några veckor sedan med Daniel Sundgren, att sent in i karriären efter att liksom för 10 år sedan sprungit runt på Stora Valla i ett dåligt Degerfors. Ett decennium senare så går man in i Champions League för första gången, förmodligen också sista gången, med ett lag från Israel.
Ja, men dessutom är Janne Clement out, baksida, så får vi liksom in John Mosquera med det här luriga lilla Europa-äventyret. 30 bast kom han till Slovan Liberec och sen så då till Pilsen. Nu har han 32 bast. Att lämna Colombia, Cali typ, spelar han i Colombia som 30 år för att spela i Liberec. Och nu står han där och har hamnat i den här gruppen och ska möta de här spelarna. Ja, men då blir man vår gubbe.
John Mosquera. Vår gubbe i Victoria Pilsen.
I detta profilfattiga tjeckiska lag. Som förmodligen är bättre än vad vi tror.
Det är klart.
Ja, exakt. För att tjeckisk fotboll är på frammarsch.
Det är ju ofta så att bestämt. Är man i ett Champions League-gruppspel, då är man ett ganska dugligt fotbollslag.
Ja.
Men kul då. Då kan vi dubbeljobba. Så dels så jobbar vi John Mosquera, men vi jobbar också en trög comeback för Janne Clement.
Ja.
Att det ska, liksom, han ska få ett bakslag här.
Boostat i alla fall att Pilsen tar en poäng i gruppen. Och det tycker jag är lite roligt. Man gör det på hemmaplan, förmodligen mot Inter. Men det skulle kunna vara mot Barcelona också. För att John Mosquera går in och gör mål. Men det är i alla fall Ruben. Och ni som undrar över Ruben på Inter så hittar ni den på Betsson.com. Godbitar, boostade odds för alla 18-åringar.
Det här var avsnittet inför Champions Leagues gruppspel säsongen 2022-2023 som heter bokstav D. Det var alltså Bayern München, Barcelona, Inter och Victoria Pilsen. När vi hörs igen, ja, då handlar det om grupp D. Då är det jag som sitter bakom spakarna. Var gärna med oss då. Och återigen då, missa för guds skull inte när Champions League drar igång tisdag 6 september följt av onsdag 7 september. Då hälsar Gugge er välkomna.
Underbar.
Till Champions League-studion på både Telia och på C-more. Nu säger vi på återhörande. Ciao.
Ciao.